Jajamensan, det är podd-dags igen och den här veckan så pratar vi om vad då, Jakob?
Vi pratar om allt möjligt som händer just nu, men framförallt så diskuterar vi två stora områden. Dels är det den här statliga utredningen som presenterades i veckan som gick. Själva utredningen heter En mer likvärdig skola, minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. Det är det ena vi diskuterar, och så diskuterar vi också hur det kan bli framöver när skolor öppnar upp och liksom framåt och så, utifrån lite olika initiativ som diskuteras i USA där skolan varit helt nedstängd. Men ändå, vad hade det kunnat vara i Sverige för att öppna upp ögonen och tänka vad kan vänta runt hörnet då? Det diskuterar vi bland annat. Och Karin, så är det en grej till som vi har att berätta.
Ja, det är nämligen så att på torsdag så kommer både du och jag, Jakob, vara med och delta i en konferens från Skola Hemma, den klusterorganisation som har stöttat oss så fint under de här distansundervisningstiderna. De har ordnat en konferens på torsdag och där är du och jag med, och tillsammans med Edvard Jensinger bland annat. Det pratar vi också om en liten stund.
Japp. Och med det så kör vi vignetten. Vi här i Skolsverige.
God morgon, Jakob, och välkommen höll jag på att säga. Hur har du haft det den här veckan?
Men det har varit... jag är nöjd att det händer en massa saker som inte är liksom kopplade direkt till världens undergång just nu. Så man får bryta av liksom lite andra saker. Så det känns bra. Jag insåg i morse när jag loggade in på min dator att liksom, nu har jag jobbat ett halvår där jag jobbar. Och det är såklart många saker som är nya, många saker som man behöver vänja sig vid. En sak som jag fortfarande inte har vänt mig vid är en liten men märklig detalj. Förut har jag alltid jobbat på en ställe där jag får en helt annan jobbdator än den som är min privata dator. Liksom olika modeller, olika storlekar och så. Nu har jag två datorer som ser nästan exakt likadana ut. Min hemmadator är typ samma, bara lite större, men liksom skärmen, men det är typ samma. Vilket jag alltid skriver in fel lösenord. Liksom, jag vet inte varför, men jag skrev min privata lösenord på min jobbdator och bara, nej det gick inte, jag är på jobbet. Och samma sak för dem. Jag bara, men varför funkar det inte? Jag har skrivit fel. Jag har bytt lösenord, vad är det? Jaha, nej, det är min privata dator. Jag är liksom helt andra bakgrundsbilder, jag är helt andra liksom grejer, så det borde inte hända. Men det är någonting subliminalt som bara, vad är det för maskin jag framför mig? Just det är så här. Jag måste uppdatera den liksom kriteriet i min hjärna, den banan bara zup, måste jag bränna av och liksom ta någon sorts chockterapi och sen bara lära om, tror jag. Det är inte hela min vecka, men det är en del av min vecka. Hur har din vecka varit?
Jo, min vecka har väl varit intensiv. Alltså det är så intensivt hela tiden och mycket prat om nya saker. Och svårt, alltså svårt. En spännande sak som har hänt är ju att det är något spännande med att lärare ska gå... Alltså att få lärare att göra lika är svårt.
De ska göra lika svårt, men att få dem att göra kan inte vara så komplicerat.
Att vi har ju en gemensam struktur och vi har ju en idé om hur en lektion ska se ut på Schillerska på distans, alltså inte innehållet utan förutsättningarna för en lektion. Men då är det liksom så att då börjar man känna så här att det kan vi väl ha lite som vi vill. Det kan vi väl göra lite. Måste vi presentera innehållet klockan 17 dagen innan? Varför måste vi det? Och det där fascinerar mig så. För att ingen skulle ju ifrågasätta i en vanlig skolsal att man har ett klassrum. Att där finns det någonstans att sitta. Där har man någonting att skriva på, där finns en projektor. Alltså vissa förutsättningar som man kan liksom veta vad man förväntar sig innanför de fyra väggarna.
Och man kan också dra det lite längre så här, när ni har liksom studiedagar och så. Jag antar att era lärare som vi är någonstans, att man är inte snabb eller man är inte långsam att liksom komma med kritik om det är någon som är dåligt förberedd eller om det är någon som är liksom inkonsekvent eller så.
Eller hur?
Man förväntar sig ganska bra liksom, hög standard av pedagogiskt liksom, stringens.
Ja. Ja, men eller hur? Och samtidigt så blir det så här. Och så säger man, ja, men jag talar ju inte om innan vad som ska hända i en vanlig lektion. Så. Det vet de ju inte klockan 17 dagen innan. Nej, men när det är på distans så är det ju så att det finns så mycket annat. Alltså vi kan inte fresta på elevernas tålamod för att de ska hitta var är mittlänken idag, vad är det som förväntas av mig, ska jag sitta och skriva en timme, ska jag sitta och grupparbeta en timme. Det är liksom en mental, vi behöver liksom ta hand om våra elever i det så att de faktiskt vet om dagen innan vad som förväntas av dem, för att vi har tappat bort allting annat som är självklart i, alltså de har gått i skolan i 12 år, många av dem, 10 år i alla fall. Och de vet, och där vet man vad som förväntas av dem. I det här läget så vet de inte det, och då behöver vi förstärka det på något sätt. Och den diskussionen har jag haft mycket den här veckan. För att man vill då frångå det som lärare, för man känner sig bunden. Och där, det tror jag vi ska behöva fundera på. Vad är det? Varför känner vi så? För det är en väldigt konstig grej när vi, om vi tänker efter, för du är ju inte bunden till innehåll. Du är bara bunden till att
jag tror att det är lite det mänskliga, du vet, hålla i, hålla ut grejen. Det med att liksom folk är såhär, men jag kan väl skicka mina barn lite, fast de är lite småsnuviga. Det är väl inte liksom så himla allvarligt. Det har gått upp, naturligtvis. Det med att liksom, folk börjar säga, men det är klart att jag kan gå ut på krogen. Det är min kompis som jag inte träffar på jättelänge. Det är klart att vi kan liksom sitta 2 meter från varandra. Det är väl inget konstigt. Eller du vet liksom, att man blir mer och mer slapp med det. Om det är företag som säger, vi öppnar upp lite grann, skitsamma, vi måste ju finnas här, det liksom finns andra värden i det här också. Man gick in i det och tänkte att det var en kort period, och då är man mentalt förberedd på det. Under den tiden, inte, när det avslutar men väntas inte kommer, så håller det inte riktigt de uppläggen och de engagemangen man har. Och då är det en lösning, utan att man väljer det aktivt, att liksom vara bara, men okej, men då får vi kompromissa lite och se hur ska vi göra det här så att det blir bra.
Ja, men jag tror att du har väldigt rätt i det, och jag tror att vi behöver stanna upp, alltså vi som vi behöver stanna upp och tänka, det är nu vi måste verkligen hålla i det här, och det är nu vi måste sätta ner foten i det här, för att det funkar inte att det här liksom glider iväg. Det är den ena saken som jag har diskuterat mycket. Den andra saken är ju det här med den ökande mängden meets. Det här, att man sitter och tittar på varandra. Lärare har alltså gått ifrån att det blev väldigt, väldigt mycket skrivuppgifter på våran skola första veckorna, till att man då börjar ha genomgångar på Meet, alltså över någon sån här webbvideokonferens. Och det gör ju att elever sitter i videokonferens 5 timmar om dagen. Och det är extremt tröttande på helt andra sätt än vad man tror. Och det kom en jätteintressant artikel från BBC av alla ställen för någon vecka sedan om just det, att det är väldigt jobbigt att hela tiden se sig själv som man gör i en liten ruta när man har en videokonferens, för man undrar, man börjar fundera, man blir väldigt medveten om sig själv på ett sätt som man inte är i vanliga fall. Så därför så stänger elever av kameran. Och det gör man för... Det är en självbevarelsedrift. För att man känner sig stressad.
Men jag kan tänka mig att det finns en övergångsfaktor i det med. Eller så. Jag kan tänka mig att om några månader så kommer det vara bättre. Men jag kan också tänka mig att det finns mycket i det du säger. Och det är olika tjänster. Om du kollar på exempelvis Zoom, så kan du stänga av den där lilla rutan, så du inte får se dig själv. Din video finns fortfarande med, men du är inte med i din egen bild liksom. Det är en supervärdefull tjänst. Och jag vet inte om du kommer ihåg den där norska liksom föreläsningen med Jonas Nederoth. Det var också via Zoom. Och då har de liksom någon sorts föreläsningsmode, så de är inte med överhuvudtaget. Du kan vara med och chatta, men du finns liksom, det är verkligen bara en person som presenterar, och så är alla andra bara åskådare av ett möte istället. Och ska man ha genomgångar, så är det ju den sortens liksom infrastruktur man vill ha, eller hur? Det är ungefär som att liksom, man skulle ha en stor aula föreläsning och allihopa sitter uppe på scenen. Det säger varför?
Ja, men precis.
Det är liksom inte så vi har designat saker förut, så varför ska vi göra så här också? Och där tänker jag att liksom, det kommer bli en del av lektionsdesign och didaktisk design och så också, när de här tjänsterna blir bättre. Nu kan det inte vara så, man måste välja Zoom bara för att få den funktionen. Och det är inte ens säkert att liksom alla gratis användare kan använda Zoom, utan det är just den funktionen. Utan det kanske är, för jag vet att de har betalversioner och liksom gratisversioner. Men alla de här tjänsterna blir ju bättre och bättre hela tiden. Kommer du ihåg hur liksom Google Meet blev att liksom just det, vi kan inte ha att man kan slänga ut sin egen lärare från sin lektion. Utan då stänger man av det efter några dagar i kaosutveckling. Och det där utvecklas ju framåt hela tiden naturligtvis. Så att det tror jag är ändå en del av saker som kommer att bli bättre.
Ja, men absolut, absolut. Och samtidigt som jag tror att vi behöver, precis som i vanliga fall, jag försöker att hålla mig till och jag försöker tänka lite mer och mer. Alltså, dels så försöker jag designa undervisning lite som en snitslad bana så att eleverna kan klara sig. Alltså, steg ett är det här, steg två är det här, steg tre är det här. Och det ska du ha, och då ska du ha kommit fram till steg fyra idag. Mm. Och imorgon fortsätter vi på steg fem. Att de har en sån bana att följa på ett helt annat sätt än vad jag gör i vanlig undervisning. För då tar jag ju det muntligt liksom.
Det tror jag är bra. Jag tror också det finns en aspekt av att liksom, du vet, varierad undervisning. Lärare är inte jättebra på att variera sin undervisning. Man kan tänka själv utifrån det perspektiv man ser. Men igen, ser man hela skoldagar så är det ganska monotont. Och det enda egentligen vi har gjort är att vi har bytt ut en monoton uppgift mot en annan monoton uppgift. Men den omställningen i sig är ganska komplicerad. Men vi har inte blivit bättre på att variera vår undervisning. Och man kan säga att det kanske inte fanns från början. För det hände väldigt fort liksom så. I förutsättningarna att vad som nog varierar, utan för att jobba vad som helst som flyter kör vi på. Men nu har vi gjort det här så länge och vi inser att vi kommer behöva göra det här så länge att liksom vi måste få in variationen i det här också. Och då är det som du säger.
Ja, vi måste få in variationen, vi måste våga möta eleverna i smågrupper. Och sen en annan viktig sak som togs upp i den där artikeln, det är att precis det här möjligheten att prata 5 minuter om ingenting, att få liksom mänsklig kontakt, att få liksom den här, det som man pratar om, du vet, i korridoren innan lektionen. Det låter dem i Meet prata av sig en stund, prata om någon rolig, vad åt ni till lunch, vad gjorde vi för någonting, och då behöver inte du leda det samtalet utan låta eleverna få prata med varann. Och jag har börjat införa det och det är så värdefullt för de blir så glada. Alltså det är mycket roligare att jobba på lektion, alltså det är 5 minuter, det är 7 minuter kanske, ibland har jag låtit det ta till och med 10 minuter för att de är så svältfödda på att snacka liksom.
Ja, nej, men jag förstår det mycket väl. Jag läste en jätteintressant artikel i Washington Post faktiskt på Snapchat, för jag vet inte varför jag följer dem där, men det. Och då hade de en jätteintressant artikel om det här med liksom konsekvenser av nedstängningar i skolan och så. Så de intervjuat en 15-åring som går väl i high school då, som hade pratat om liksom att hon nu insett hur stor del av varför hon är den hon är har att göra med att hon umgås med dem, umgås med i skolan liksom så. Och då inser jag att liksom, den processen kanske man har, den insikt kanske man har, vet, några månader efter studenten när man börjar jobba, när man inte träffar sina polare varje dag längre. Alltså det är där någonstans som det brukar komma. Men de går igenom den processen nu. Där man liksom får tänka sig, just vad händer om jag inte träffar alla med som jag bara tar för givet att jag träffar varje dag. Och att det är någonting som är, på ett sätt tror jag det är väldigt värdefullt att få ha den insikten innan allt är över. För jag tror då kan man komma tillbaka sen, när man kan komma tillbaka och vara liksom, ha en annan inställning till, du vet, hela den kontexten och det sammanhanget och det samspelet som skulle kunna göra faktiskt väldigt, väldigt bra för, tror jag, alltså gruppsammansättningen i alla konstellationer som man har i den utsträckning som vi kan det. Men det tror jag kan bli väldigt intressant. Man uppskattar liksom det man har först när man inte har det någonstans. Så det finns någonting i det, absolut, som jag tror är viktigt.
Ja, men jag tror det låter spännande. Och det låter roligt att Washington Post finns på Snapchat.
De är ganska bra på Snapchat faktiskt. På att liksom så här, snabbt paketera upp nyheter, vad som finns och så. Och det roliga, du vet, om man går in på deras hemsida så är de värsta betalspärren. Man bara, vem ska du få betala? Nej, jag kommer inte betala för Washington Post, det kommer aldrig hända. Den är inte alls lika hård om man går via Snapchat.
Det var ju ett tips. Det ska vi, jag har ju Snapchat, en väldigt vilande Snapchat som det är elever från 2016 på den. Det känns som att...
Jag tror inte att du kommer använda det mer aktivt bara för att du följer Washington Post, men man kan ändå göra det om man ändå är inne och kollar, tycker jag. Och i den här artikeln då, som man börjar diskutera, för i USA så är ju många delstater helt nedstängda. Så. Och man har liksom börjat diskutera lite, när ska vi kunna öppna, hur ska vi kunna öppna, vad finns här? Vita huset har sagt att liksom, när man har haft 14 dagar av nedåtgående liksom, kurvor, då kan man, eller liksom att inte de ökade, smittspridningen ökar längre, så borde man vara inne i fas 2, då borde man liksom öppna upp skolor. De bestämmer ju inte det, men det är deras rekommendation. Och den kan vara smart eller osmart, eller liksom så, men det ändå är så. Och då har man börjat planera lite för vad det kan vara. Man har börjat kolla på olika system, olika sammanhang, och man har kollat lite på andra länder. Man gör liksom en ganska, så här, stat för stat, en ganska noggrann förarbetning då. Och då fanns det i den här artikeln en ganska intressant lista på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 olika förslag. Som man skulle kunna göra. Och jag tänker, om jag testar dem på dig, du har inte hört dem förut, om jag testar dem på dig så får du fundera, hade det funkat här? För vi kommer ändå behöva tänka liksom lite mer. Jag är ju super glad att vi ändå har haft ett skolsystem som i stora delar har varit öppet fortfarande. För att det kommer underlätta hur vi måste hantera det sen. Men en del åtgärder kanske vi ändå behöver göra för att liksom, du vet, minska smittspridning om fas 2, liksom om det kommer en andra våg, om det kommer mer. För att inte behöva stänga det helt sen. Och sen också naturligtvis med gymnasiet när man öppnar upp det. Att det här någonstans måste man också göra det steg för steg. Det vore katastrofalt att bara nu går vi tillbaka som vanligt. För att det är människor som inte är, ja, liksom har kommit lika långt. Det är en grupp som inte har kommit lika långt i utvecklingen kanske av sjukdom. Här är lite olika förslag man diskuterar. Att kräva att man bär masker i skolan, både lärare och elever. Vad tänker du om det? Det var sådana här ansiktsmasker.
Men det är ju en sån här diskussion. Jag läste om det häromdagen, att ja, du sprider ju inte smittan om du bär mask, men du blir ju inte jag vet inte. Jag har jättesvårt att se att du skulle få svenskan att bära det, men ja.
Folk skulle inte göra det, men det kanske ändå, du ser inga så stora historiska problem med det i alla fall.
Nej, det är väl inte, alltså skulle det ha en effekt, så klart att då skulle ju människor göra det, alltså tänker jag. Absolut.
Nummer 2. Luncher i klassrum istället för i matsalar eller i andra läsningar.
Ja. Det tror jag absolut skulle kunna bli ett sån grej i Sverige också. Och det vet jag ju. Jag tycker det finns en sån trevlig grej i Frankrike. Där serveras barnen lunch på vissa ställen. Liksom då går man fram till borden och serverar barnen. Och så är det tre rätters. Och det är liksom, det är en oerhört fin måltid varje dag. Den är inte tjusig så som den är liksom viktig. Det tas tid. Och man ser det som en del i utbildningen faktiskt.
Karin, får jag fråga dig. Vem tror du det är som kommer att servera de här eleverna i matsalar i så fall, om vi inför det i Sverige?
Ja, det är
precis. Vem tror du blir ansvarig för att sköta liksom om klassrummet? Nej, att man innehåller en matserverings liksom hygien? Ja, det är lärarna.
Jag orkar inte.
Det är konsekvensen av den andra sidan. Det har varit superfint. Jag tror inte att det här är super rimligt.
Men vi får anställa alla SAS och hotellpersonal. De får göra.
Ja, där har vi lärarassistenterna. Äntligen, Karin. Oh, damn. Där kom det.
Ja, men de får anställa som lärarassistenter.
För att förstå vad fan de ska till för. Okej. Nästa då. Slopar gemensamma utrymmen som exempelvis skolgårdar och uppehållsrum.
Va?
Att man liksom, men vi kan inte ha stora folksamlingar, då kan vi inte ha liksom ställen där folk samlas, utan då får man liksom stänga av.
Ja, fast vi måste ju ha en skolgård. Ungar måste vara ute och leka. Nej. Okay. Det går inte. Nej, då får man göra som i Danmark, det tycker jag är roligt. De får leka med 2 meters avstånd.
Ja, men det kommer ju aldrig funka, det genomförs inte, eller hur? Det finns ett relaterat alternativ till det, att man har raster i halvklass. Att man liksom begränsar väldigt, väldigt kraftigt vem som har rast när. Och att man måste schemalägga det så att inte för många elever är liksom ute och rör sig samtidigt. Så.
Ja, det skulle väl vara rimligare i så fall. Fast inte i halvklass, utan då får du ju vara raster i, alltså den klassen har rast nu och så har andra klassen rast sen, eller? Annars är det ju meningslöst med klasser, om 2 halvklasser har raster ihop.
Hur många grupper har du som har på din skola?
Hur många klasser vi har?
Ja.
10, 20, 30, drygt 35 kanske.
Hur många har rast samtidigt? Nej. När är det som mest?
Alltså det funkar inte så. Vi har ju liksom, det är alltid någon som har rast.
Mm. Men om man då ska tänka att ni skulle bli ansvariga för att se till att ni inte är för många som har rast samtidigt, vad skulle det få konsekvenser på er schemaläggning?
Väldigt, väldigt oklart faktiskt, kände jag just. För att vårt största problem är att vi har 35, vi har fler klasser, jag glömde bort en hel avdelning. Vårt största problem är ju att vår skola är för liten, så vi har inte salar till alla.
Nej.
Så därför så går de i skift redan som det är. Så att man har rasten och någon annan har lektion, så att det är liksom dubbel. Mm. Ja, det är ett jävla pussel. Och skulle vi dessutom, det skulle inte rent fys, jag vet inte. Jag tänkte kanske att inte det skulle bli mitt problem.
Du vet ju att det här hamnar någonstans. Okej, vi fortsätter, vi går vidare. Idrott i mindre grupper, alternativt halvklass. Och då tänker jag kanske att man borde se lite bredare överhuvudtaget. Att det är fler lektioner som borde vara det. Alla där man kan ha någon sorts fysisk kontakt eller så.
Ja, och det kräver ju fler lärare. Och det där är en sån diskussion faktiskt vi har på våran skola, ska jag säga. För vi har ju praktisk-estetiska lärare, heter det väl, va?
Mm.
Lärare som undervisar i teaterämnen och i bild. Och det är väldigt svårt att ha elever i teater, 32 elever i teater samtidigt. Så då har man det i halvklass. Det är svårt att ha 32 staflier samtidigt och kunna ge, alltså det blir praktiskt svårt, för det är så mycket material och så mycket saker att man får liksom inte plats. Och då hur ska man då räkna den, för det tar ju fortfarande lika lång tid att genomföra en lektion för 15 som det sa för 32. Och hur ska man då räkna, är det, ska de ändå ha de kan ju inte ha dubbelt så mycket undervisning, men hur. De har ju ändå färre elever i omlopp och sådär. Det där är en jättesvår ekvation. Och därför får estetprogrammen också mer pengar. Skulle vi då ha fler lektioner i halvklass, så skulle vi behöva anställa nästan dubbelt så många lärare.
Ja, och det finns och nu kommer ju inte. Idrott, absolut. Alltså, om man tänker just det, liksom, i sammanhang där det är så här, ökad chans för fysisk kontakt och så. Absolut att det är så.
Ja, men i alla fall 2/3. Alltså om man inte dubbelt så många, så vad blir det då? Alltså en tredje. Alltså, om man säger att man kan ha någon mer klass om man har dem i halvklass, för att man har inte så mycket bedömningsarbete då. Så, men det är ju ändå så att jag tror att våra har en klass mer. Du vet, någonting sånt har man kommit överens om. Och då är man inte riktigt nöjd från estetlärarhåll. Och det kan jag kan förstå det. Yep. På både och.
Du, vi fortsätter på den här listan. För det tar inte slut. Saker man pratar om också är uppdelade start- och sluttider. Att man liksom differentierar mer kring när folk börjar och när folk slutar. För att liksom sprida ut elever över dagen. Man behöver inte tänka sig förmiddagsskift, eftermiddagsskift. Men liksom att man ändå lägger mer omlott för att skapa mer luft i systemet åt olika håll.
Nöden har ingen lag. Ja, men jag vet inte, det gör vi redan. Ja. Vi har ju lektioner från 8-6, vet inte.
Då kommer du behöva göra det mer. Så. Ja, men på riktigt, då handlar det om att liksom, ni kan ta så många elever. Eller ni får liksom ha tillfälliga lokaler någon annanstans och dela upp er på också i så fall. Om det skulle liksom, om man skulle göra så här också. Bara, så, jag tänker. Jag håller med dig. Det är komplicerat att tänka lokalmässigt. Det är också komplicerat att tänka personalmässigt. För att det, om det innebär att lärarna får sin undervisning utspridd och att vi också är där inte lika mycket, så är det ju rimligt. Men mycket av de här förslagen går inte riktigt ihop. Och det handlar inte om att man inte förstår läraren, utan det handlar bara om att säga, realiteten är på det sättet att för att minska smittspridning så kommer det vara svårt att förena det med den synen vi har på arbetsmängd idag. Ett annat förslag som man funderar på i många håll i USA som, så, jag vet inte om det är relevant i ett system som inte varit helt nedsänkt, men liksom, där pratar man om att liksom ha varannan dag i skolan, varannan dag på hemifrån. Där man skulle kunna tänka sig ett upplägg där liksom grupp 1 är i skolan måndag, onsdag, grupp 2 är i skolan tisdag, torsdag och att alla läser på hemifrån på fredagar. Är det en grej man diskuterat i vissa delstater?
Mm.
Vad tänker du om det?
Den tycker jag... Jag förstår att man har tänkt den tanken, om man säger så, då. igen. Men det, då blir det ju så att jag som lärare måste ju ha dubbel, alltså jag måste tänka dubbelt hela tiden att det här gör jag. Det är ju en ganska komplicerad, hur ska jag bedriva den undervisningen? Hur får jag ihop det?
Det behöver inte vara så himla komplicerat egentligen, tror inte jag. Om man inte tänker att liksom så här, om man schemalägger det efter det. Om man gör det inför ett läsår, om man tänker det som en schemalägger att liksom, jag måste planera 2 dagars undervisning som är liksom på plats och så 2 dagars undervisning som är hemma. Så om jag hade haft
sig 3 dagar som är hemma.
Ja, precis. Exakt. Men om man tänker då liksom 2 dagar där och 2 dagar där och sen 1 dag gemensamt som man liksom gör hemma. Så. Det blir en annan sorts kategori som man tänker liksom att jag har haft, säg, 4 mattelektioner i veckan. Vilket jag har med mina 6, jag tror att det är 4 stycken. Då är det planerat 2 av dem att göra på distans, 2 av dem att göra här. Och så är det se till att bara ha dem i omgångar. Och sen är det liksom se till, beroende på vad som är skämvarligt var. Men då får man bara dela upp hälften hälften. Så det enda som är komplicerat är för de ämnena, de lärarna som har sina elever en gång i veckan. Så att där får man ju tänka, liksom, är det då varannan vecka som gör den här gruppen innan varannan veckan har den där? Eller hur det funkar? Men det är väl också kanske därför som man har vissa lektioner som är konstant på distans eller som man skulle kunna ha. Alltså att det inte är liksom 2,5 här, 2,5 där. Är du?
Ja, men det var faktiskt min första tanke. Jag tänker att jag kommer ju bli utkonkurrerad. Jag som har då läsämnen jämfört med teaterämnena. De har ju, alltså att spela teater i datorn är ju i princip omöjligt. Så det är ju de som kommer att få ha sina lektioner. Så får jag vara glad om jag får ha en lektion var fjärde vecka, inser jag ju.
Och samtidigt så är det absurt att tänka så om man ska tänka på elevers liksom, genomströmning och liksom möjlighet att ta examen och så. Då kan man ju inte liksom förhålla sig på det sättet. Men teater är inte livsavgörande.
Nej, men nej, det är ju... Nej. Ja, det beror väl på hur man ser det. Men den diskussionen skulle vi kunna ha. Men kultur är väl livsavgörande. Men absolut, man måste ju ha andra ämnen också. Hej och hå, det är klart att inte det går. Men samtidigt så är det ju så att det finns ju vissa ämnen som funkar absolut inte på distans. Jag har ju sett, alltså det är ju svårt att svetsa.
Ja, visst, självklart. Men om man tänker liksom i grunden, om man tänker ändå liksom...
men jag förstår.
Men så kan man inte heller bara plocka bort de teoretiska ämnen, utan man måste ändå ha en balans. Det är väl det som någonstans är kopplat in i det. Jag tänker att det finns, hela den här pratet som man har just nu om att säga, vi kan inte dubbelarbeta. Det finns inte ett spår av det i de här förslagen. Och det kanske man tänker så här, det är för att man inte har så stark facklig tradition i USA. Eller så tänker man att det handlar om att det är att det handlar om att liksom vi kanske inte kommer kunna ha det så ändå. Om vi fortsätter bara för att det här är fortfarande inte slut. Tyckte jag var en grej kvar och det tyckte jag var en av de mest intressanta. Det tog mig ett tag innan jag kom på riktigt varför det här var en grej man diskuterade. Man pratar om att enkelrikta korridorer. Vad har du på det?
Ja, men det är vad jag har på det. Det tycker jag är så begåvat. Alltså jag kan bli så där arg på folk som är och handlar.
Mm.
För att i affärer så finns det ju verkligen korridorer.
Mm. Mm.
Nu går jag åt detta hållet, nu går du åt andra hållet. Och det är ju ändå så man ska tro de här smittskydd. Att om vi går och tittar på varandra så är det ju risken att vi liksom andas ut på varandra. Det är då vi smittar.
Mm.
Enkelriktar vi så minskar vi smittspridningen. Och jag tänker att går man och handlar på ICA och folk går åt höger i en korridor, då tar man nästa korridor och går åt vänster i den. För att det är ju logiskt liksom. Nej, då ska folk gå åt alla möjliga jävla håll och då vill inte jag handla där. Så att då blir jag sur och går hem och beställer på nätet. För att jag tycker det är... Alltså, du vet, jag har ju fått basilskräck av rang. Så,
det är nog det
Ja, men absolut. Men jag tror liksom att det är ju en sån... man behöver ju inte vara största liksom duktiga logistiken för att förstå att det är smart. Så det tycker jag låter som en... Vi har inga sådana korridorer i och för sig. Så att du kommer inte in...
Precis.
I våran korridor om du inte går ut. Utan då får vi bygga 2 korridorer. Vi har väldigt, väldigt breda korridorer däremot. Så vi skulle kunna dela upp dem i 2.
Ja, just det. Man skulle kunna sätta upp några lite räcker bara. Så att ni som går här går där, ni som går där går där.
Ja, och man skulle kunna till och med... Ja, på något sätt. Det skulle man kunna göra. Så att man inte spottar på varandra. Och med mask då.
Just det.
Jag vet inte. Usch. Jag får panik bara när du säger att det här ska pågå i höst. Jag vill liksom bara öppna skolan och allt är frid och fröjd till hösten.
Ja, hoppas kan man.
Men det vill man ju. Jag förstår också, jag läste någonstans att Japan inte tänker öppna sina skolor förrän mars 2021. Och då, för de tänker att de kan inte öppna förrän det finns vaccin. Och
jag
det
tänker
finns
att det måste vara någonting som är konstigt i det. Alltså det måste vara så att det då det ska vara fullt ut öppnat eller så. För att det finns ändå skolor i Japan som har börjat öppna nu också. Så det är lite märkligt, men liksom...
Ja, men jag vet inte, jag kan ju, men det var, kan ju varit delar av Japan. Men
jag tänker så här, om man ändå tänker så här, när ska det vara helt utvecklat öppet så? Att det kan vara sån grej, att där kan man tänka så här, jo men det kommer att dröja liksom så. För att alla länder där man har stängt ner helt och hållet så är det mycket, mycket mer komplicerat att öppna upp såklart. Så då måste man tänka att vi får ta steg för steg och vi får se liksom hur länge det här håller på. Men jag tror man behöver stålsätta sig och snarare bli positivt överraskad och tänka att det här kommer hålla på ett tag. Så.
Mm. Absolut, absolut. Men du, jag tänker vi ska faktiskt också, nu har vi pratat mycket distansundervisning och mycket sådana saker och framtid och
det
så.
Blev
jag
det tänker ändå.
Det kom. Ja, men det kom ett förslag som jag ändå inte vill att vi ska släppa. För att den här, det finns en risk, det finns ju en fördel med om det här förslaget som kom i veckan bara glöms bort och röstas igenom. Då blir jag ju glad i själen. Men det kanske är så roligt kanske vi inte ska. För det kom ju ett förslag om alltså hur vi ska få en jämlikare skola i Sverige. Vi har ju ett jättestort problem med jämlikhet i skolan. Det har vi pratat om i den här podden hur mycket som helst. Och likvärdigheten har sjunkit som en sten.
Precis, det är likvärdigheten vi pratar om, eller, så, eller hur? Nej, ja. Utredningen heter ju en mer likvärdig skola, minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. För det visar sig att det finns inte riktigt en bra lösning. Alltså, alla de spelreglerna som finns just nu är inte väl anpassade för hur det egentligen är i praktiken. Ett sånt exempel är att liksom kommuner är ansvariga för att administrera och planera för att liksom, få ta hela smällen för osäkerheten kring om hur många elever som hamnar på vilken skola. Om skolor stängs så måste det finnas en beredskap att snabbt kunna ta över elever och så. Och det kostar ändå pengar, vilket gör att det inte är helt rimligt att man tänker att det ska finnas lika mycket pengar fördelade till alla skolor om man tänker att fristående huvudmän inte har samma organisationsansvar som en kommun ändå har. Så.
Nej, men precis. Och en kommun har ju ett mycket större ansvar, behöver ta ett mycket större myndighetsansvar än en friskola och så vidare, men ändå får de lika mycket pengar. Och den här utredningen som kom nu, den tillsattes ju för att våra, det får man ju inte glömma bort, den tillsattes för att våra likvärdighetstal hade sjunkit i botten och vi måste göra någonting åt det om vi vill ha ett skolsystem där alla får en rimlig chans.
Ja.
Så.
Precis, så det finns ju liksom ändå ett gäng olika förslag som de här utredningarna har presenterat. Man skrev en debattartikel på DN här veckan som gick med 5 olika förslag de har presenterat. Det är ju inte hela naturligtvis utredningen, men det är ändå liksom en version av vad jag känner så här. Men jag vill bara scrolla igenom och se vad är det här en diskussion egentligen handlar om. För precis som du säger så blir det ju liksom, det är en väldigt polariserad fråga. Och det kanske är så att vi kan vara lite mer opolariserade just nu för att vi har liksom en annan motivation att tänka vad är viktigt och inte liksom så. Och hur gör vi bra saker eller inte. Men det finns ändå liksom en hel del missförstånd där. Och en del av det är för att folk inte har läst. En del av det handlar om att folk vill att det ska handla om något annat. Eller att det ska verka som att det handlar om något annat. För då är det lättare att argumentera för sin sak. Så. Och därför liksom är det ett tonläge åt olika håll. Men om man bryter ner de här 5 förslagen som man själv pratar om, så kan vi prata lite grann om det. Bara för att någonstans komma fram med ett så här, ja, men som lärare så behöver man ju inte ha en åsikt om hur systemet funkar. Alltså vi är ju inte liksom tillsatta för att vara chefer över systemet, utan det handlar bara om att förstå vad är det för diskussioner som förs. Dels för att förstå så vad är för framtid om man jobbar på en fristående skola, och dels för att förstå hur påverkas. Alltså liksom alla vi som jobbar på kommunala skolor påverkas också av att vi har friskolor i vår närhet som liksom tar eller inte tar elever på olika sätt och vilka elever det är som försvinner dit och så. Så vi påverkas av att vara i systemet. Så om man bara tänker att vi behöver förstå vad är det för diskussioner man för. Så finns det 5 olika liksom förslag. Bland annat då. Och en av de här är ett gemensamt skolval där alla vårdnadshavare och huvudmän deltar. Föreslås införas och administreras av Skolverket. Och då handlar det om att det fria skolvalet, det vill säga med vårdnadshavarnas önskemål beaktas vid skolplaceringen, det ska behållas. Och det ska även fortsatt finnas en garanti för elever att bli placerade i en kommunal skolenhet i närhet i hemmet om vårdnadshavaren inte önskar en annan skola. Så. Men att det ska finnas ett gemensamt skolval där alla ska gå in och välja och att det ska liksom administreras och genomföras centralt istället för att liksom det ska vara lite hur som helst typ.
Ja, precis. Och att informationen då också ska tilldelas alla. Mm. För där, det här är ju också en sån sak att informationen, vissa skolor vill inte ha, alltså man gör marknadsföring i vissa områden, alltså till vissa elever och inte till andra elever. Utan här ska informationen om alla möjliga skolor komma och de ska komma centralt ifrån så att alla har möjlighet att göra ett aktivt val. Och då ska vi också säga att det fria skolvalet i Sverige handlar om det fria möjligheten att önska. Det är ju inte så att bara för att jag önskar att gå på skola X som alla andra önskar att gå på så kommer ju inte alla att få gå på skola X om det finns en skola Y också och den står tom. Utan vi kan inte ha 350 elever i skola X om den bara har platser för 100. Då får 150 gå på skola Y.
Precis. Det där är en stor grej naturligtvis. Precis. Det där är en stor grej naturligtvis. Och det där måste man förstå att det hänger lite upp med nästa förslag. Nämligen att möjliga urvalsgrunder till skolor föreslås förändras och regleras. För liksom, skolvalet är problematiskt eftersom det finns... det är som att det finns en idé att liksom, det är ett val och inte en önskan. Och det är så att liksom... det är inte alltid glasklart på vilka grunder som folk väljs ut, eller så. Och då har man bestämt att när det finns fler sökande än platser vid en skola, då ska skolans huvudman kunna välja att använda någon eller några av urvalsgrunderna syskonförtur, geografiskt baserat urval eller urval för att främja en allsidig social sammansättning av elever, alltså med kvoter. Eller förtur till en skolenhet med högre ålderskurser, alltså skolspår eller verksamhetsmässigt liksom samband så. Och det är liksom de grunderna som ska finnas så att det inte ska liksom kunna vara så här kötid exempelvis som finns idag som är extremt märkligt system. För att det bygger på, eller det i realiteten blir det så att resursstarka föräldrar kan utnyttja det. I realiteten blir det också så att föräldrar som föder barn tidigt på året har möjlighet att påverka det. Medan barn som föds senare på året har... sämre förutsättningar för att det finns folk som sätter sina barn i köer det året de föds. Så om du och jag blir föräldrar och så blir jag förälder i februari och du blir förälder i maj, då har jag liksom 3 månader på dig och det kan inte du hämta hem om man ska tänka i extremfall. Så.
Nej, och jag får också lite sådär ont i magen av den här, jag får ont i magen också av den här grejen att du är så beroende av dina föräldrar. Alltså vi förstärker liksom föräldrarollen på ett sätt som inte är okej. Alltså om makten dina föräldrar har över dig. Alltså om dina föräldrar väljer att skita i det med skolval för att de av olika anledningar, de behöver inte vara dåliga föräldrar utan det bara är så att de inte har de resurserna just då. Det har hänt någonting i livet. Livet är ju liksom oberäkneligt. Då ska du som barn i vårat samhälle påverkas av att inte dina föräldrar var på tårna. Det måste vi ju på något sätt eliminera rätt över, för det blir liksom...
Det kan vara en sån enkel grej som att folk har flyttat.
Ja, eller att de skiljer sig.
Ja, ja nej, men alltså verkligen, eller, det kan bara vara att du har flyttat någon annanstans. Det är liksom inte ens komplicerat. Nu bor vi här, för vi har flyttat till ett bättre ställe, eller vi var här istället, eller så, eller vi har fått ärva ett hus, eller vad fan det nu kan vara. Det finns massa aspekter av det som jag säger, det där kan inte vara grunder för det. Så det är en grej. Man föreslår att en förändring av hur ersättning till enskilda huvudmän, den så kallade skolpengen, beräknas. Och det var det vi pratade om förut. Och då vill man göra avdrag för de mer kostnader som uppstår på grund av olika huvudmän och olika ansvar. Att kommunen, till skillnad från enskilda huvudmän, har ansvar att dels erbjuda alla barn i kommunen en plats i en skola nära hemmet. Och dels har beredskap att ta emot nya elever. Det där är inte liksom superenkelt. Och det gör att man hamnar i märkliga ekonomiska situationer naturligtvis, där man liksom antingen inte har platser att göra ett bra kvalitativt urval om det är så att folk måste liksom se att en skola läggs ner, att den stängs av olika orsaker, så kan du bli placerad liksom 1,5 timmar bort enkelväg, fast att du är ganska ung, för att det är de platserna som finns, för att det är de ekonomiska möjligheterna som finns, Och då är, jag tror alla är överens om att det var bättre om man kunde vara så här, ja, men då får du en plats här på grannskolan, för där finns det plats, där finns det möjlighet. Så, så det är en grej. En annan grej som är en del av det som inte riktigt hänger ihop med liksom rubriken, men som ändå är bra att man petar in när man ändå kör. Det är att man vill slå ihop flera riktade statsbidrag som föreslås slå samman till ett sektorsbidrag till skolan. Och det, att det ska stödja skolverksamheten och stimulera skolutveckling utifrån lokala behov och prioriteringar. Så.
Ja, men det där handlar väl också om att man inte ska kunna att de här sektorspengarna, att det ska bli pengar till skolan som inte kan användas till annat, va?
Men så är det ju. Men alltså, riktade statsbidrag är ju ändå riktade. Men ofta är det så att, typ att liksom, nu riktar vi pengar för att man ska kunna bygga ut sina skolmatsalar, eller för att man ska kunna undervisa mer om den här lilla detaljen, eller för att man ska kunna göra projekt som är kopplade till HBTQ-frågor eller vad det nu kan vara. Det är, inte för att det inte är viktiga saker, men liksom, det finns så många sådana som är så himla komplicerade, och så är det liksom olika ansökningsprocesser förfarande för varje. Att det finns en hel del riktade statsbidrag i Sverige som inte någonsin hämtas ut. Vilken nationella politiker det. Som säger så nu sätter vi 200 miljoner på det här. Och så vet de att det kommer inte vara mer än på sin höjd 100 miljoner som går åt. För att kommuner kan inte söka det, små kommuner kan inte söka det, förvaltningen kan inte söka det, fristående huvudmän kan inte söka det. Om inte man har liksom resurser för det. Och det blir konstigt. Nej, så precis. Då är det bättre att liksom ha en annan modell där man säger nu liksom har väldigt enklare. Det är en grej.
Det är klart.
Och som en del av allt det här, för att liksom komma lite närmare och liksom minska avståndet mellan stat och liksom verksamhet, och också när man tänker att Skolverket ska liksom administrera de här liksom väldigt, väldigt lokala besluten ändå, så föreslår man att man ska etablera regionala organisationer av Skolverket för att säkerställa ett aktivt och nära samarbete med huvudmännen i varje region.
Det tycker jag är bra.
Jag tänker egentligen att det var det andra de är... Att lyfta över en del av de utbildningsfrågorna som finns på kommunförbundsnivå. För i Sverige så har vi, om jag minns rätt, typ 11 kommunförbund. Jag vill inte ta gift på det, men typ där någonstans. Mm. Och de är väldigt, väldigt olika i...
Du menar GR-regionen?
Ja, precis. Vi bor i Göteborgsregionen. Det är 13 kommuner, det är 200 000 elever. Och den är unik i det att den är väldigt, väldigt, väldigt stor. För att här har kommunerna valt att satsa på enormt stort, jämförelsevis, på att liksom utveckla saker ihop och på att liksom bygga saker ihop. I jättemånga olika områden så är kommunförbundet en supertunn organisation som knappt gör någonting alls. Och det blir väldigt märkligt. Nu, det är liksom min väldigt subjektiva bild. Men liksom, man kan inte säga att alla kommunförbund funkar likadant. Att de tar samma lika stora ansvar för liksom vad som händer. Hade varit viktigt att det fanns där. Så där någonstans kan man tänka att om Skolverket hade haft en regional struktur och kunnat hjälpa till med en del av det, då hade man kunnat kvalitetssäkra att liksom det fanns de bitarna som är kopplade till det här, att det var samma. För ju äldre det blir, desto mer rör man på sig. Nu bor du och jag i en storstadsregion där det är ganska uppenbart att liksom mobiliteten är hög. Men även i andra regioner där det inte är liksom stora städer så kan man resa ganska långt för att liksom gå på gymnasiet. Och det är inte alls så att en kommuns inställning och ansvar för en gymnasieskola som man har i sin kommun bara påverkar ens egna liksom medborgare, eller att alla ens egna medborgare går i den egna skolan liksom så, utan där...
Nej, men och i ärlighetens namn så har ju vi pratat i flera avsnitt om problemet i att vi inte gör lika när det kommer, och inte tolkar lagen lika, att vi inte, alltså att olika huvudmän drar olika slutsatser av samma bestämmelse, alltså vitt skilda slutsatser, och vad man tycker är sitt ansvar och inte. Jag tänker att får man en liksom en paraplyorganisation från Skolverket som har kontakt med Skolverket, som har kontakt med staten, så ökar ju det på något sätt den statliga styrningen också, om det skulle komma en regional skolverk i liksom i samarbete då med GR till exempel, så skulle ju den kontakten, då skulle det bli en tydligare organisation där vi också tvingas göra lika. Jag tycker det är ett strålande exempel det där när GR faktiskt gick ihop och beslutade om så här gör vi med studentavslutningen, och sen tolkar alla det på sitt sätt. Och då blir det ju så här, du har
den som inte var lite mer tingande, att vara lite mer bestämmande, så att det var lite mer så här, nu gör vi det här, och det här är det betyder, och så egentligen det du säger,
och det här säger Skolverket. Nej, men och det här säger Skolverket att det finns en, också en kommunikationsnivå. Nu har vi det här problemet, för att när det här problemet uppstår så finns det ingen som fångar upp det. Jag tänker att skulle Skolverket finnas regionalt så skulle de kunna fånga upp det och sända en signal till stora Skolverket som skulle kunna sända en signal till Anna Ekström. Liksom. Det finns inte den idag på samma sätt. Det skulle kanske, ja, jag får en sån känsla av att det där inte är så dumt.
Nej, för du säger det ju liksom att så här, vi börjar lika och att vi är väldigt olika och vi börjar tvingas och så. Det handlar, då tar du väldigt stort ansvar för det, liksom, att din del i organisationen. För det handlar ju inte så mycket om att vi som lärare behöver göra saker, utan det handlar om att liksom, de som är chefer över oss behöver ha liksom, ett större ansvar för liksom, ledarskap. Vad är det de bestämmer, vad är det andra bestämmer som de ska liksom, genomföra? Mm. Så, och här finns förutsättningar för att ha en mer tydlig ledarskap någonstans. Sen kommer ju inte liksom Skolverket bestämma mer om vad de gör nu. De är fortfarande statliga huvudmän. Eller statliga liksom inte huvudmän.
Ja.
De är fortfarande statliga tjänstemän som kommer vara extremt gråa. För det är det de ska göra. Och folk där kommer vara skitsura på dem för att de inte liksom är mer konkreta. Bara, hallå, nu gör vi så här. Utan det handlar ju om att de vill liksom, om de ska få ett ansvar att se till att administrera liksom skolköer så att det funkar, så behöver det hända mer nära verksamheten. Det är väldigt specifika frågor jag tror de kommer jobba med, men jag tror ändå att det, om man tänker att det enda alternativet har varit att lägga det på kommunförbunden, och det hade det kanske funkat här och i en handfull andra om regioner, men det hade absolut inte funkat i hela landet, så behöver man svara mot det. Så jag tror verkligen att det här är flera förslag som inte går att liksom separera från varann, utan jag tror man behöver tänka att det här är generellt ett bra initiativ som finns, som man behöver genomföra och som hade gynnat de flesta. Det var en superbra debattartikel där båda lärarfacken skrev faktiskt ovanligt skarpt. Liksom att, för det har naturligtvis varit en massa friskolföretag som är skitsura över att de inte de får tjäna mycket pengar de vill. Typ. Och så har de skrivit om det på olika sätt. Och de pratar om att föräldrar har rätt att välja bort dåliga skolor. Och så menar man att alla kommunala skolor är dåliga skolor. Och då har båda fackförbunden gått ihop och skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet. Som slutar om att liksom, det här är bra förslag som kommer att vara bra för alla. Och det enda som påverkas negativt av det här förslagen är friskolornas vinstutdelningar. Men det vore å andra sidan en samhällsvinst. Och det ligger någonting i det. Att liksom, det här är förslag som vi behöver genomföra gemensamt, för det hänger ihop med varann. Man har liksom gjort en kompromiss. Och säger, okej, vi gör det här, men då måste vi göra så här. Då måste vi ha det här, för det hänger ihop med det här. Så det är inte liksom fem olika saker, eller hur många nu förslag det är. Utan det är ju en gemensam lösning för hur skolan ska bli mer likvärdig. Och jag tror att det är bra att vi tar tag i det.
Och jag tror att den måste tas centralt, och jag tror att vi måste våga släppa garden. För jag tror att den typen av invändningar hos medelklassens föräldrar, vi behöver allihopa, och då får jag ta tag i mig själv också och börja fundera över. För jag har ju också aktivt valt skola till mina barn för att systemet är som det är. Blir det däremot mera jämlikt, syftet med det är ju att det inte ska finnas några dåliga skolor. Och vad som är en dålig skola, det får vi också börja fundera på. För en dålig skola är ju inte en skola, alltså en skola är inte dålig per automatik bara för att den inte, där inte alla barn är lika. Så tänker jag. Så att jag tycker faktiskt att alla, innan man skriker och gapar, ska läsa den här, åtminstone debattartikeln. Men faktiskt ta sig tid och sätta sig ner och fundera över den här rapporten. Jag har inte hunnit göra det än, men jag ska göra det och ta reda på vad det faktiskt står. För att jag tror att vi behöver göra det allihop.
Man kan ju tänka någonstans att vi ändå är inne i tider när ingenting är som det brukar. Vilket kanske öppnar upp lite enklare för att tänka så här, hur skulle det kunna vara istället? Och att det här kan vara ett sånt område där vi behöver ha sådana funderingar. Så, alla till mans, för att tänka sig, vad är det för värld vi vill ha nu och i framåt. Så det var intressant. Vi har med många stora frågor också. Det blir ett långt samtal, men så
är det.
Men det är ändå dags att runda av, och så hörs vi nästa vecka. Vet du vad vi ska göra innan dess faktiskt? Vi ska ta och pusha lite grann för den som har orkat lyssna så här långt. Och känner så här, nej, jag vet, jag har inte fått nog av de här två. Så finns det en extra möjlighet i veckan som kommer, nämligen den 7 maj. Då är det initiativet Skola Hemma, den här liksom samlingen av olika resurser för hur vi hanterar skola i dessa tider. Som arrangerar en konferens på distans. Konferens på distans, det rimmar. En konferens på internet, den kommer också naturligtvis gå att se i efterhand, alla jag delar. Och en av de programpunkterna är att du och jag och rektor Edvard Jensinger diskuterar vad har vi tagit med oss hittills, vad vill vi ta med oss vidare in I den okända och komplexa framtiden. Ja. Det är inte så rubriken heter, men det är typ det handlar om. Så då kan man gå in på skolahemma.se och klicka vidare till den konferensen om man vill veta mer om det.
Jo, Anna Ekström är med, massa andra är med. Jag tänker att jag ska ju lyssna på andra, inte på mig. Men man får gärna lyssna på oss också.
Du får gärna lyssna på dig själv också så du vet att det vi säger är smart. Men det kan du göra. Gör upp. Hörrni, kör lyssnare, tack för att ni var med oss. Vi hörs. Ha det gott, hej. Vi här i Skolsverige.